Hej allihopa och välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson och det här är
Johan Molvin.
Podden görs i samarbete med Böhringer Ingelheim.
Idag ska vi snacka lite om njursvikt.
Yes.
Det är ju ett ämne som jag har blivit allt mer intresserad av med åren. Faktiskt. Det är liksom två delar, självtvivel och frustration. Liksom. Det är mina två starkaste drivkrafter i livet. Blandad, dessa två blandade som har gjort att jag...
Närma dig.
Kanske sluta som när jag får lag i slutändan. Alltså. Plus att forskningsmässigt så har jag nosat lite på det sista året. Liksom. Hur är ditt förhållande till njursvikt?
Men det är ett komplicerat förhållande, ska jag säga. Nej, men vi har ju... Jag mest sysslar med hjärtsviktspatienter, så har vi väldigt mycket med njurarna att göra. För ja, de här sjukdomstillstånden går in i varandra i väldigt hög utsträckning. Och
överlapp
ja. Och dessutom behandlingarna. Det kan vara, dels kan det vara att behandlingen är bra för båda tillstånden, men kan också vara att viss behandling är svårare att liksom initiera eller...
Att kardiologin är njurtoxisk.
Ja, men lite så kan man säga.
Men alltså det vi sysslar mest, du och jag har ju i många år jobbat på akuten, både ja, alltså parallellt med annat arbete. Och det gör vi inte längre i samma utsträckning med att vi har blivit gamla. Liksom.
Mm.
Men jag jobbar ju rätt nära anslutning till akuten, skulle jag säga, liksom, ändå. I och med att jag jobbar på akutvårdsavdelningen. Det vi ser mest av, om du tänker, alltså det man ser mest av är väl ändå akut njursvikt.
Mm. Kanske till och med akut på kronisk njursvikt.
Kanske det också, ja. Så det är egentligen de grupperna vi har när vi pratar om njursvikt. Vi har akut njursvikt och sen har vi akut på kronisk och sen har vi kronisk njursvikt.
Mm.
Och akut på kronisk är väl det som ställer till mest problem för oss. Kan jag få tala om för oss båda, va? Eller?
Ja, och det är väl...
Du gillar inte så mycket med... Alltså du har ju många patienter som har kronisk njursvikt,
ja.
Men du är inte så engagerad i den kroniska njursvikten.
Nej, utan...
Du behöver inte hantera
den. Nej, jag behöver inte hantera den. Jag behöver ju förhålla mig till den ibland.
Ja.
Alltså just när man ska påbörja viss behandling... Och det är liksom gränsfall, deras njurfunktion. Då kanske jag vill bolla det med en kollega på njuren.
Mm.
Så där finns det ju definitivt ett överlapp.
Vi kan säga den kroniska njursvikten är ju, alltså CKD, chronic kidney disease som det kallas, är ju indelad i 5 stadier. Den vanligaste orsaken till CKD, skulle jag våga påstå, är diabetes och hypotoni. Sen finns det ju andra orsaker också, alltså kronisk nefrit och sådär, men de ser man inte så ofta. De sköts ju i stor utsträckning av
njurläkare. Liksom. Ja.
Men vi vågar ändå påstå att det är liksom rätt underdiagnoserat tillstånd.
Ja, men absolut. Nej, men jag inför den här podden så läste jag på lite och stötte jag på den här studien som heter Reveal CKD. Och där screenar man i journalsystem i 6 olika länder. Och så var ganska, jag ska ta upp patientintervjuer. Ganska imponerande siffror. Då i Frankrike till exempel, så när man bara tittar i journaler så 95% av patienter som i då labbproverna har en CKD stadium 3, alltså ett GFR som är så vi mäter då njurfunktion eller klassificerar det, mellan 30 och 60 har inte diagnosen. Så de har faktiskt sjukdomen men inte diagnosen. I Italien 77%, Japan över 90%. Ganska häftiga siffror alltså.
Ja, men det är ju för att det är ju alltså i mångt och mycket asymptomatiskt.
Precis.
Många.
Det är en tyst sjukdom liksom, och du ska ha rätt risiga njurar liksom innan du märker av dem.
Sen samma observation har jag gjort kliniskt liksom där man när man pratar med patienter. Jag säger, du har ju den här sjukdomen, sen har du din kroniska njursvikt.
Ja.
Vadå?
Vadå?
Nej, men du har en kronisk njurfunktionsnedsättning. Mm. Och det vet de inte om. Nej, men nu när du säger det, men läkaren har ju sagt att jag har lite högt av det här kreatininet.
Liksom. Ja,
men det är ungefär så mycket folk vet, generellt sett skulle jag säga. Men om vi hoppar vidare till akuta njursvikt.
Och då ska man ju nämna, då screenar vi ju... Och screenar.
På CKD
nu. Ja, men på CKD. Och då screenar vi ju... Inom kardiologin är vi rätt duktiga på liksom, vi kollar kreatinin och baserar GFR utifrån det och sådär. Men sen har man ju andra aspekten av njursjukdom, alltså med ett proteinläckage, en albuminuri, som förmodligen är ännu värre mörkertal, va? För att det blir ännu sämre på screena för initiera behandling kring.
Kanske en studie som ska göras om den redan
är
gjord.
Ja, jag tror den är gjord, och det är liksom hemska siffror. Alltså, ja. Du vet, jag tror av till exempel patienter med diabetes så är det kanske hälften där man kollar om det finns albumin i urinen. Det är liksom, trots att det är en super etablerad riskfaktor, och den är lika stark riskfaktor för all möjlig elände som GFR. Alltså vad det gäller dödlighet, kardiovaskulär dödlighet, allting. Och progression i njursjukdom, så att säga. Och det är en stark, motsvarar kanske diabetes, så att säga, som en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Så att den är lurig i och med att den är tyst. Va?
Och det där som man brukar prata om, liksom att patienter som märker av att de skummar urin.
Ja, det
krävs ju rätt stadig proteinuri för att det ska...
Ja, jag kan siffror, precis. Och riskökning kommer ju redan, alltså vid det vi kallar mikroalbuminuri, alltså ganska låga.
Ja, det är så pass.
Ja, precis. Den är ju väldigt bra, alltså, om du ser den här KDIGO eller KDIGO.
Nämna vad det är.
Ja, just det.
Det är ju nefrologernas guidelines som då står för Kidney Disease Improving Global Outcomes, så KDIGO.
Ja.
KDIGO. Eller hur den uttalas på engelska. Jag är lite osäker på det. Ska vi hålla oss till KDIGO.
Men där, om de har en heatmap, så att på liksom y-axeln så har du GFR i olika stadier, och sen på x-axeln är det grader av proteinuri. Och så vet, längst upp till vänster, där är du perfekt, där är du ju grön, va? Och sen så ju mer du rör dig höger och neråt, så blir det ju rödare och högre risk.
Som motsvarande primärvårdens risk.
Ja, men score. Exakt. Men där kan man säga att den ursprungliga var väl för typ progression i njursjukdom eller risk för att hamna i dialys eller bli transplantationskandidat. Men i princip kan du bara byta ut rubriken mot hjärtinfarkt, mot död, mot stroke, mot kardiovaskulär, mot... Alltså du vet, det sambandet finns kvar. Den heatmappen är ganska generell för allt. Så stark riskfaktor är liksom njurar.
Njurfunktionen, finns några njuraspekter med i den här, det var så länge sedan jag tittade på den här scoren, alltså.
Nej, den nya i, alltså det finns en score 2, score 2 diabetes. Alltså som då, alltså 10-åriga risken för hos patient med diabetes. Där är GFR med.
Det är bara GFR.
Det är bara GFR, ja.
Ingenting.
Jag ska inte ta gift på det, men jag är ganska säker på att det bara är GFR.
Ska vi hoppa vidare till den akuta njursvikten då?
Ja.
Där kan man säga, definitionsmässigt skadan har liksom uppstått, som namnet antyder, rätt kvickt. Det handlar om timmar och dagar och bör väl i större omfattning ersättas liksom av AKI-konceptet, acute kidney injury. Så slänger vi oss med på jobbet faktiskt, att patienten har AKI. Forskningssammanhang också pratar man rätt mycket om AKI.
Liksom, ja,
definierat. KDGO har då liksom tre grader där då man tar hänsyn till liksom kreatininstegring i olika omfattningar. Sen finns det även diureskriterier. Så kissar man så här mycket på x antal timmar så uppfyller man kriterierna på AKI. Ja, men det vi kan...
Vad är kreativitet? Är det 50% som ska stiga? Det här kommer jag
ja, grad 1 är 1,5 gånger kreativitet och tvåan så är du uppe på 2 och grad 3 så är du uppe på 3.
Ja, just det.
Orsakerna till njursvikt, de delas ju traditionellt in i 3 kan man säga. Jag tror vi nämnde det i vårt hjärtsviktsavsnitt och så hänvisar vi till detta avsnitt istället för tydligande. Men det är den prerenala njursvikten, det är den renala njursvikten och sen den postrenala njursvikten. Ja, på min avdelning så tar vi in folk från olika kliniker, alltså där kan läggas in ortoped, urolog, medicinkirurg, allt, alltså katalogpatienter. Så där dyker upp en del urologiska patienter med uppenbara postrenala hinder liksom.
Men annars är ju postrenalt det är ju kirurgiskt slash urologiskt i högre utsträckning.
Ja, det får man väl säga. Om vi börjar där, om vi börjar i änden där, och så, men det brukar ju vara prostatabekymmer hos män, eller så är det någon sten som sitter, och ibland är det någon malign obstruktion, men det är väl det man brukar se. Liksom.
Mm.
Och den renala gruppen, vi har nog en del patienter med renal njursvikt, där vi inte riktigt tänker på det som att det är renalt. Alltså klassiker är ju liksom en nefrit och det är ju liksom en raritet
då. Ja, precis.
Inflammerad nefrit. Man läste ju jättemycket om det när man gick i skolan.
Ja, exakt.
Och plugga in liksom, jag vet inte hur många olika varianter och dess karaktäristika och sådär. Så i praktiken så ser man det knappt liksom.
Men där är vi nog också biased för att de hamnar hos njuren.
Ja.
Alltså de hamnar på njurmedicinska avdelningen liksom. I varje fall på stora sjukhus.
Ja.
Att det är deras patienter liksom.
Precis. Men så prerenala ser vi ju ändå, det är kanske den vanligaste.
Ja.
Och den... framförallt dehydrering liksom, skulle jag säga.
Dehydrering i kombination kanske med läkemedel liksom.
Ja.
Alltså att den, många av medicinerna vi använder som på sikt egentligen är bra för njurarna är ju, kan ju vara lite farliga i ett tillstånd av dehydrering. Alltså om vi har RAS-blockad med ACE, MRA, RB, vi har SGLT2, MRA, alla de där, om du har en gastroenterit eller bara en allmän avtackling och ätit och druckit dåligt.
Informerar ni regelmässigt om...
Börjat göra det mer. ACE-MRA har man ändå lärt sig på de vänster. Men nu även på SGLT2-MRA så brukar man liksom i samband med akut sjukdom...
Okej, är man tydlig med det.
Ja, exakt.
Du pausar den om du
försöker åt den. Jag är osäker, men jag skulle tro att hos patienter som har det på en diabetesindikation också, att man kan ju tänka sig att det skulle möjligen kunna minska risken för sån här glykemisk ketoacidos. Alltså det vill säga att du blir akut sjuk, men och liksom, ja, då har man ju en ökad risk för en ketoacidos, det vet vi ju. Och har man då dessutom den så kan det ju fördunkla bilderna. Alltså att du får ganska normala glukosnivåer men ändå en
ketoacidos. De ser jag, jag ska inte säga ofta, men alltså stigande trend kan vi säga på den F-glykema eller norma glykema ketoacidoserna som är SGLT2-inducerade. Alltså, de handlar ju oftast på min avdelning.
Och den kan man... tror jag, eller rimligen kunna undvika en del ju, om man pausar i samband med akut sjukdom.
Ja, det har ju hänt ett par gånger liksom att patienterna är fastande inför någon kirurgi liksom, och så glömmer kirurgerna bort och pausar den, så ligger de i fastande och så får de sin Jordans liksom. Och sen här plötsligt så ringer de och bara, vi förstår inte alls, patienten mår jättedåligt och en blodgas här som är lite raljans med kirurgerna, kan inte riktigt tolka det, du har inte riktigt koll metabolacidos, om du får vara helt ärliga. Vad tänkte jag? Jo, jag tänkte säga att ofta är det ju, om vi tänker tillbaka på det prerenala, renala, postrenala, så är det ju ofta den vanligaste bilden man ser, skulle jag nästan vilja påstå, är en blandbild mellan den prerenala och renala.
Mm, mm.
Tänk på, man tar exempel med patient med rabdomyolys. De dyker upp hyfsat ofta på min avdelning, någon äldre patient som liksom har kanske trillat, slagit sig, och så blir liggandes på golvet liksom, i någon dag i värsta fall. Och har då en muskelsöverfall med myoglobinutsvävning, utsvämning,
ja,
det heter, i blodet. Och det är ju liksom i sig en renal betingad njursvikt, men i och med att de har legat några dagar på golvet så är de ofta dehydrerade också. Liksom.
Ja.
Vilket man ibland glömmer bort, att det är en kombination av två världar. Liksom. Ja,
men där, och där, men där kan man ju slå två flugor. Liksom.
Ja.
Men bara...
Det är också då hamnar i situationen att patienten, man har gett trevligt i vätska och patienten kissar inte.
Nej, nej, visst.
Liksom, och då blir man nervös kring det. Men då brukar jag poängtera liksom att det är rätt fysiologiskt att inte göra så med vätska om man har ett deficit.
Ja,
liksom. Och att man kan ju inte förvänta sig att diuresen kommer igång förrän att patientens vätskebalans är återställd. Liksom.
Men rabdomyolys är inte ett av få till sådana forcerad diures faktiskt är indicerat. Jo. Annars är det ju liksom tveksamt.
Ja. Nej, men forcerad om man behöver forcera. Liksom.
Ja.
Och det kommer vi komma till sen. Liksom. Men forcerad behöver du göra liksom, om patienten inte presterar.
Nej, nej, precis. Nej, men att det finns något liksom, terapeutiskt värde att faktiskt skälja ur det.
Liksom. Ja, jag har liksom inte sett någon studie på det, men så är den officiella rekommendationen än idag. Ja.
Och en annan luring, vi kan komma in kanske på det här.
Alltså det är luringar, det var så
gott. Kardiorenala syndromet, eller, som egentligen är fem olika. Där man kan säga att antingen har man liksom en påverkan på njurarna för att hjärtat är sjukt, eller vice versa. Eller har man något tillstånd där båda är påverkade, typ en sepsis kanske.
Man brukar i studier, så när det beskrivs, så pratar man om att det är liksom ett bidirektionellt samband.
Ja, men precis. Och med olika grader av kronicitet, om man kan säga så. Alltså att du kan ha du kan ju få en... Om du får en akut jättestor hjärtinfarkt och en kariogen chock, då får du naturligtvis en njurskada som liksom sin karaktär är mer prerenal. Va?
Mm.
Men det är kanske lite mer ovanligt egentligen. Alltså, annars tänker man ju att man har ett dåligt hjärta eller en hjärtsvikt, och man har en dålig cardiac output, alltså en dålig hjärtminutvolym, och liksom det leder till en dålig perfusion, en genomblödning av njurarna. Så enkelt är det liksom inte, utan det är de här kroniska tillstånden men liksom låggradig inflammation och massa aktiveringar av neurohormonella system, inte minst RAS-systemet då, som har negativ effekt både på hjärtan och njurar.
Det är ju väldigt tillfredsställande när man har en sån patient och har en övervätskad hjärtsviktspatient med väldigt låg cardiac output, och så börjar man vätska ur den patienten, och sen efter några dagar så är den här njurfunktionen förbättrad.
Ja, precis.
Det är underbart, så. Yeah. Så. Det är inte en jättevanlig patient. Liksom. Mm.
Men det tycker jag är ganska... Jag kommer inte ihåg om vi nämnde det med bedömning av vätskestatus och sådär. Men just en akut hjärtsviktande patient med stegrat kreatinin.
Mm.
Det är sällan ju en liksom en... alltså mycket av den här kreatininstegningen är nog en venös stas, alltså det man kallar renal congestion, som man då med hjälp av diuretika kan lätta liksom, och förbättra filtrationstrycket och få kvitto med ett sänkt kreatinin.
Jag skulle nästan vilja påstå att det är kanske är en av de väldigt få situationerna där furix liksom är kurativt. Alltså.
Ja.
Eller kurativt, det är väl inte riktigt bra. Men där det verkligen löser situationen. Liksom. Annars tillskriver man furixen lite... alltså jag har stött på flera gånger där folk liksom på något sätt har någon imaginär... liksom kurativ aspekt på furixen och en lite för stor tiltro till furosemid specifikt, men det är det vi använder mest liksom. Men vi kan återkomma till det lite när vi snackar.
Men jag tycker det är tvärtom på den här studien. Alltså att Furix har... Alltså det finns ju inga liksom studier på att Furix minskar mortalitet och sådär, va?
Nej.
Men sen samtidigt, det är ju svårt att bedriva hjärtsviktsvård utan loopdiuretika.
Men du har väl några att spela till på...
Jag menar, som grupp betraktat så har du ingen data på torsemid eller budenosid och allt vad det heter.
Mm.
De kan vara olika effektiva möjligen, men det är svårt att behandla hjärtsvikt utan diuretika, skulle jag säga. Sen är inte det bara, utan det är en brygga till den liksom mortalitetsreducerande behandlingen, men ja.
Jag återkommer lite kring pitfalls. Ska vi hoppa vidare till vanliga manifestationer vid akut njursvikt som vi måste liksom förhålla oss till och hantera. Liksom. Vi har den metabola acidosen som ofta går med hyperkalemi. Och det är inte helt ovanligt att de kommer in och läggs in på min avdelning i telemetri för att de liksom har ett kolon på 7 eller vad det nu kan vara.
Ja, precis.
Och då ger man ju Furix för att kissa ur det där kaliumet och man kör glukos, insulindropp. Och sen har vi ju de här moderna och äldre kaliumbindande läkemedel som ger per år. Och så brukar man reda upp situationen på det viset. Och sen kan man kan ge salbutamol intravenöst. Ja, osäker på liksom, hur stor effekt har det egentligen, men det står med
ja, men det är liksom driva natrium, kalium, ATP på något sätt.
Sen står vi ofta liksom i en situation där vi har en patient som liksom sviktar i diuresen, med att vi nu för tiden liksom följer diuresen något mer intensivt än man gjorde förr liksom. Vi har ju på vissa patienter timdiures, så och presterar man då mindre än 400 ml på ett dygn, så uppfyller man kriterierna för det som heter oliguri. Och är man under 100 ml per dygn så uppfyller man kriterierna för anuri. Liksom.
Ja.
Vilket då är ett delikat problem som måste hanteras. Och det kommer lite till hur man hanterar det. Annars är det ju övervätskningar med sunna liksom, som vi måste hantera. Och sen har vi ibland liksom uremiska manifestationer. Som då kan göra att patienten involveras på kardiologen om det är så att de kommer med uremisk
perikardisk. Ja, precis.
Kan man ju så aldrig veta för att man har tappat ut.
Nej,
exakt. Det är en konflikt där då, liksom att patienten har mycket perikardisk men inte tillräckligt mycket för att tappas enligt kardiologen. Och de tror inte riktigt, eller de tror att det är uremiskt, men vi vet inte förrän vi har tappat och skickat upp analys. Liksom.
Men det är ju, man kan ju vända på det. Det är ju få... ganska få rent kardiologiska tillstånd som går med perikardexudat.
Perikardexudat måste ju vara det man från kardiologisk sida tycker minst kardiologiskt nästan.
Ja, men lite så blir det. Ja. Alltså det är ju också infektion, malignitet eller uremi. Mm. Sen är ju
vi är inte förtjust av perikardexudat.
Nej. Eller ja.
Plus att jouren måste komma in, ekojouren måste komma in och titta och bekräfta. Och det, ja, men det är ett jättestort problem rent kliniskt. Det är inte jättevanligt med det.
Uremisk, nej, det är väldigt...
Men det förekommer, man har sett ett par gånger. Liksom. Ja. Annars kan man kan bli lite kognitivt påverkad av uremin. Och
illamående tycker jag också rätt ofta.
Lite andra med diffusa symptom. Liksom. Mm. Och jag hade något intressant fall för något år sedan liksom, med en patient som hade liksom tilltagande uremi inte på jättehöga nivåer faktiskt, så därför var ju njurfolket rätt skeptiska att det var det som var orsaken till att patienten dag för dag liksom försämrades kognitivt liksom.
Mm.
Och dag 3 eller 4 så tedde sig patienten nästan som en stroke. Alltså,
ja, liksom, den uremiska encefalopatin.
Exakt, det var en uremisk encefalopatin. Det var ett sånt här hemolytiskt uremiskt syndrom, eller huskallat. Mm. Liksom. Och det var inte förrän man fick till en dialys liksom, som det redde upp.
Ja, så blev han klar i knoppen.
Liksom. Ja, det var helt fantastiskt. Mm. Som från fullständigt förvirrad dag 3 eller 4 och sen så postdialys, tror jag 2 dialyser och sen helt klar. Mm. Liksom. Och då fick jag lära mig från nefrologerna liksom att visst att det handlar väldigt mycket om nivåerna av uremi, men det handlar också om hur snabbt det utvecklas. Liksom. Och i det här fallet utvecklas väldigt snabbt liksom, och därför så går det så mycket symptom. Men en patient
som... Kan inte, alltså, hur skör hjärna det var från början? Liksom.
Jo, det kan absolut spela in som i alla andra sammanhang. Ja. Men andra sidan av spektrat, alltså, har du ju patienter som har relativt höga uriminivåer men liksom är på något sätt adapterade till det.
Ja, ja.
Och i det här fallet så var det liksom en väldigt snabb utveckling som gjorde, liksom, gav en stor symptombörda. Liksom. Ja, det var spännande.